livet är ju enklare för dig som transportör om det området som du utför dina transporter i, om det är världen, om det är sjötransporter eller Europa, om det är vägtransporter, om du vet att det är samma regler som gäller, och då pratar vi om transportörens ansvar för den last han har.
Välkommen
till Logistikpodden.
Om logistik,
transport
och supply chain management. Kan logistikvärlden bli enklare med hjälp av juridik? Ja, det menar dagens gäst Paula Bäckten, som vill att vi alla ska spela med samma spelregler. Varmt välkomna till Logistikpodden.
Varmt välkommen till Logistikpodden. Mitt namn är Per-Olof Arnäs och det är coronatider just nu, vilket gör att jag sitter hemma i mitt kontor och dagens gäst sitter på sitt kontor. Och dagens gäst är Paula Bäckten som är advokat på advokatfirman Vinge, och hon är expert på transporter och juridik. Så varmt välkommen Paula, vem är du?
Ja, men jag är jurist. Och det definierar nog mycket av mig. Jag brukar prata hemma om det här och ha en hobby. Och jag säger att jag behöver inte ha en hobby. För att jag är jurist. Och det är lite min hobby också. Jag har varit advokat, det är jag nu. Och jag har varit det tidigare. Och jag har varit inom akademin och forskat. Och jag har varit på domstol och arbetat som domare.
Det här jag är ju jättenyfiken på skillnaden mellan de här sakerna.
Man läser ju ett program som heter juristprogrammet. Och då blir man, på min tid så blev man jurkand, nu blir man jurist. Och när man är färdig med sin universitetsutbildning så börjar man arbeta. Och alla de olika yrkena, alltså det finns ju traditionella juristyrken. Som domare och advokat och åklagare och så. Så finns det lite mer, det finns ju många jurister inom politiken och näringslivet och så. Men om man pratar om de mer traditionella juristyrkena så har alla de varsin ganska utstakad bana. För att bli advokat så ska du arbeta på en advokatbyrå i, nu är det 3 år. Och sen kan du söka in till advokatsamfundet, du gör ett prov och så ska du skicka dem ut då till alla advokater i Sverige och frågar om det är någon som har något bra eller något dåligt att säga om den här personen.
Men vad krävs då? Vad får man göra som advokat så att säga? Vad följer med den? För det blir en slags legitimation då man får.
Ja, precis. Du kan ju jobba som jurist ändå. Och den stora skillnaden är väl egentligen att vi har etiska regler som vi ska hålla oss till. Och håller vi oss inte till dem så blir vi utsparkade ur advokatsamfundet och det är ju pinsamt. Sen kan man ju jobba på ett annat sätt och liksom välja att inte vara under de etiska reglerna då. För många, om du ska arbeta som brottmålsadvokat, alltså försvara i domstol, så måste du vara advokat. Och kan du inte vara, om du ska bli utsedd, då är det ju staten som betalar det och domstolarna som utser det, då måste du vara advokat. Så det är en slags, ja men för den som anlitar en jurist så är ju det faktum att man är med i advokatsamfundet liksom en kvalitetsstämpel och en trygghet i att man kan klaga hos advokatsamfundet om man tycker att ens advokat inte har utfört ett tillräckligt bra jobb eller tagit för mycket betalt. Eller så.
Och du är alltså advokat då?
Jag är advokat, precis. Så jag måste hålla mig i skinnet. Nej, men och sen de andra, om man domare då börjar man tidigt, man i tingsnotarie vid en domstol. Det är väldigt många som är advokater som har varit tingsnotarier också. Och sen så följer man en domarutbildning där man är på hovrätt och man är på tingsrätt och till slut så är man en kvalificerad domare. Och åklagarna har sitt motsvarande system då. Så på något sätt, man kan ju byta, jag har ju bytt lite mellan olika fack, men samtidigt så traditionellt sett så har man valt ganska tidigt efter utbildningen vart man ska, liksom vad man vill göra. Så det finns ingen advokat. Ibland pratar en del om att man pluggar till advokat. Det kan man inte göra utan man blir jurist.
Ja, för de flesta har ju kontakt med ert yrke, antingen om de är föremål för någon tvist eller något liknande, eller ja, hamnar i domstol eller något liknande.
När man jobbar mer på den privata sidan då, som jag gör, mot företag och i civila tvister, så kan man ju också hålla på med lite olika saker. Det är ju långt ifrån alla advokater som är i domstol särskilt ofta. Många hjälper ju till vid företagstransaktioner och emitterar aktier och ja, köper och säljer bolag och så. Då är man ju sällan i domstol.
Jag kan tänka mig att det är en väldigt stor del av affärsvärlden som drivs av juridisk dokumentation och juridiska processer. Att allting ska gå rätt till när man skriver ett avtal eller när man ska utföra ett uppdrag eller något liknande. Så att jag förstår verkligen, jag har kommit i kontakt med mängder av jurister under mina år ute i näringslivet. Så att jag förstår verkligen vikten av det.
Startar man ett bolag, det är klart att du inte kan ha en jurist med en gång. Man börjar med kanske två ganska tomma händer. Och så länge man gör affärer med hederligt folk och man förlitar sig på att det som andra säger, det gäller och så. Man kanske dokumenterar sina avtal med lite mejl. Men förr eller senare så händer det någonting. Man stöter på någon som är oschysst. Och då kanske man har sin första kontakt med jurister. Då hjälper vi så gott vi kan och så säger vi, nästa gång kanske du ska ha ett skriftligt avtal när ni ändå har ett långvarigt samarbete. Och så försöker vi hjälpa till med det. Men jag tror att det är väldigt mycket av näringslivet som pågår kanske utan att man dokumenterar det på det sättet som, ja, men som man som jurist hade önskat. Samtidigt som, jag menar, det är ju fantastiskt så länge man kan göra affärer och skaka hand och det fungerar, så är det något fint över det också.
Ja, men jag förstår det. Om vi ska glida in lite grann på det som du jobbar med, som jag tycker är så spännande, så är det transportbranschens juridik. Kan du berätta lite grann om, det här är ju en tjänst, när jag föreläser om transporter så brukar jag ofta poängtera att det här är en tjänst som produceras ute på allmän plats. Det vill säga, om du ska sälja tjänsten hårfrisör, alltså klippa någons hår, så producerar du den inne i dina egna lokaler. Du bestämmer, du kan kontrollera hela miljön runt omkring, vilka som får vara där och inte. Men när du ska producera en transporttjänst, då är du ute ofta på allmän plats och producerar den. Du kör förbi daghem, du dundrar förbi skolor och genom stadskärnor och så vidare. Och det finns ingen individ som du har ansvar gentemot. Därför måste staten ta individens perspektiv och faktiskt se till så att du sköter dig som tjänsteproducent. Och därav alla dessa regler som finns förknippat med just transportbranschen. Det finns andra branscher som också lever under lite grann samma villkor, känner jag. Men transportbranschen är extremt, uppfattas ofta, och det är sant, som väldigt regeltung.
Alltså man kan väl säga att det finns en offentlig rättslig sida av transporterna och sen finns det en civilrättslig. Alltså vi jobbar det är egentligen mest som handlar om det civilrättsliga ansvaret. Alltså vad händer om det sker en olycka och lasten skadas? Det är frågor som vi, då blir det kanske en tvist och någon måste betala. Det är någonting som och det tillhör, vad ska man säga, liksom kärnan av transportjuridik. Sen så finns det ju då en hel del, som du säger, liksom offentlig rättslig reglering. Och jag tror att det blir mer och mer. Och vi stöter på det, man får frågor från klienter som driver transportverksamhet. Och då hjälper vi till med det. Till exempel så kom det, ja det blir nästan förra sommaren nu, så kom det regler om beställaransvar. När man, för att komma åt åkare som liksom inte håller sig till dels de här cabotagereglerna om hur länge utländska åkare får lov att köra i Sverige. Och dels så sägs det ju i alla fall, jag har aldrig varit ute och kollat själv, men att man kanske har lite sämre fordon, däck som inte anpassade för vinterväglag och sådär. Och då så har de som stiftar lagar försökt komma åt det genom att lägga ansvaret på de som beställer transporter. Och lagt dem en skyldighet att se till att de transportörerna man anlitar har trafiktillstånd eller sånt här EU-kort. Annars kan man faktiskt få fängelse, och det är den enskilda individen hos den som bokar transporten som kan råka illa ut. Så sådana regler kommer det ju mer och mer. Men det är egentligen inte det som vi håller på med mest, utan det är ansvaret för det som du har ombord på din lastbil eller din båt.
Jag gick utbildningar i farligt gods på 90-talet, och då pratade man väldigt mycket om just beställaransvaret. Säkerhetsrådgivardirektivet kom ju då också runt millennieskiftet väl, och blev väldigt tydligt i att farligt gods, det finns ett klart och tydligt ansvar hos den som lämnar ifrån sig något till nästa part, så att säga. Är det det man ser nu kopplat till cabotage också? Är det det man har liksom kopierat och lagt in i en helt annan setting?
Ja, så vad man är skyldig att kontrollera då som beställare, det är att den transportören du anlitar har, alltså att chaufförerna har yrkestrafiktillstånd och liknande. Det är ju naturligtvis väldigt svårt att kontrollera att den man beställer tjänsten från kommer att hålla sig till cabotagereglerna. Det är antalet timmar som du får lov att köra i Sverige om du är en utländsk åkare. Men, så det är mer liksom på tillståndssidan. Och det är också så att om, det här är naturligtvis väldigt svårt för en åklagare att bevisa, men om man så att säga är medveten om att man beställer en undermålig transport eller från ett ljusskyggt bolag, så kan man åka dit för det. Men det är ju... Alltså allt det här handlar ju om också om, när det är straffrättsligt så måste åklagaren kunna bevisa olika saker. Men det här med farligt gods har ju också en civilrättslig sida, för att det är naturligtvis så att mellan transportören och den som beställer transporten, som vi kallar för avsändare, finns det ju ett ansvar från avsändarens sida att inte bara skicka iväg gods som sen visar sig farligt. Tänker man på en stor båt, ett lastfartyg, så är det ju enormt viktigt att transportören kan placera det farliga godset på rätt ställe, till exempel. Och det gäller ju annat än farligt gods också. Alltså man kan ju inte placera, det finns ju mycket gods som inte mår så bra på att placeras för nära varandra.
Nej, och de regelverken är ju gigantiska. Jag har ju gått kurser i det där, som sagt var. Och det lär ju inte ha blivit färre regler sedan 1995-96.
De regelsystem som vi jobbar med i det här liksom civilrättsliga förhållandet är ju, alltså det är ju roligt, det är ju så mycket som är internationellt, men i förhållande till den juridiken som en svensk advokat oftast arbetar med, som är ju som svensk lagstiftning, punkt. Kanske inspirerad av tysk lagstiftning någon gång på 20-30-talet. Men så grundar sig ju de flesta regler i internationella konventioner som är framförhandlade nu på senare tid, kanske inom ramen för UNCITRAL i FN, och tidigare i liksom internationella eller europeiska sammanslutningar av diplomater och sådana som är kunniga på området, som tar fram ett regelsystem och en konvention som olika stater tillträder, och sen så inför man den lagstiftningen i svensk rätt. Till exempel så är ju vägtransportlagen en produkt av den europeiska konventionen CMR. Och det är samma med motsvarande regler i sjölagen bygger på. Och då är det ju verkligen en internationellt regelsystem när det gäller sjötransport. De brukar kallas för Haag-Visby-reglerna. Och tillämpas över i stort sett hela världen. Och så har vi likadana. Och det handlar ju om att livet är ju enklare för dig som transportör om det området som du utför dina transporter i, om det är världen, om det är sjötransporter eller Europa, om det är vägtransporter, om du vet att det är samma regler som gäller. Och då pratar vi om transportörens ansvar för den last han har, eller hen har. Det vore väldigt besvärligt om du var tvungen att känna till vilka är reglerna i Tyskland, om jag plockar upp gods i Tyskland, och Frankrike har ett helt annat system. Så att det finns ju en effektivitetsvinst i att vi har likadana regler över Europa då, vad det gäller lastbilstransporter till exempel i ansvaret.
Och nu ser man ju att fler och fler länder ratificerar det man kallar för ECMR. Det vill säga att man tillåter elektronisk fraktdokumentation. Och jag tror att Sverige har skrivit på det också nu i somras faktiskt.
Och det tycker jag, det är en jättespännande fråga med elektroniska fraktdokument. Särskilt vad det gäller, alltså man har ju, dels har man ju fraktsedlarna, vägfraktsedlar och sjöfraktsedlar och så. Men sen har man ju också de här konsumenten. Konsumentet funkar så att om du har konsumenter så anses du i princip ha godset hos dig. Du har besittning över det, fastän det befinner sig på Indiska oceanen någonstans. Men det är ju egentligen enormt finurligt om vi tänker oss en tid innan man kunde faxa grejer eller ens ringa varandra. Så var det ju en fantastisk trygghet i att lasten gick med en båt. Konsumentet skickades med någon kurir kanske då, eller med posten.
Jo, men så var det. Företaget DHL grundades ju. DHL är ju initialerna för grundarna, och det grundades just för att skicka konsument mellan varuägare. Så att när man sålde gods som var in transit.
Ja, men precis, och det är en del av Deutsche Post.
Ja, idag är det det. Idag är det det. Men det började som ett amerikanskt kurirföretag, att de flög såna här konsument mellan ägare, så att om någon sålde en last under tiden den var in transit, vilket är jättevanligt, så skickade man pappret, för att den som har pappret är den som får lov att hämta ut containern.
Ja, precis. Och då vet du, det är en trygghet. Och man använder ju konsumenter till finansiering. Om du har en köpare och en säljare på helt olika länder på olika sidor av jorden, där man har olika system, man litar kanske inte riktigt på varandra. Så har du en bank eller två banker emellan, och så använder du konsumentet för att avsändaren lämnar konsumentet till sin bank. Du kan betala till din bank och så finns det en trygghet. Det blir samma trygghet som om du tänker dig att det är en affär, så betalar du samtidigt som du får varan. Du kan liksom inte, det är svårt att bli lurad då. Man byter samtidigt. Så att det är ju jättefinurligt, och det ger ju också att du har det här konsumentet har då en funktion att det ger dig rätt mot andra runt omkring. Inte bara mot transportören och avsändaren. Och, eftersom de regler som finns, jag menar, man har ju haft ett fysiskt papper för ögonen när man har liksom instiftat reglerna om konsument, och när de har formats, så blir det lite speciellt med de elektroniska varianterna. Det fanns ju, jag är inte så himla insatt i de system som fanns, men för länge sedan så hade jag några studenter som skrev uppsats för mig om de här, så jag lärde mig lite grann. Men då fanns det lite olika system som du kunde så att säga bli medlem i, och så kunde transportören och lastägaren kom överens om att man skulle använda det här elektroniska systemet. Och det funkar ju bra, men man måste ju föra på de ytterligare fördelar som ett konsument ger. Så måste man ju veta att det landet som man är i, att det rättssystemet erkänner en elektronisk variant på samma villkor som ett vanligt papperskonsument. Det var nog redan 2017. Då sa Högsta domstolen i Sverige hade ett mål som handlade om, jag tror det var inte ett transportdokument utan det var ett vanligt skuldebrev. Och då sa Högsta domstolen att ja, för då har man en lag som heter skuldebrevslagen, och den fokuserar ju naturligtvis, när den är skriven så har man ju tänkt sig papper. Och då sa Högsta domstolen att ja, om det här elektroniska systemet kan liksom garantera samma säkerhet och samma trygghet som ett papper, så ser vi inget problem i att man i och för sig erkänner en elektronisk variant som ett vanligt skuldebrev. Och då pratar man ju inte om så att säga en PDF-kopia.
Och det man pratade om var väl då att spesa funktion och inte artefakt. Alltså att man säger att om den här funktionen uppfylls, det vill säga säkerheten är likvärdig, det går inte att manipulera och så vidare och så vidare. Så man kan säkerställa unikhet eller proveniens och sådana. Då kan man ersätta papperslappen med en elektronisk version.
Ja, precis. Och som sagt, då, en elektronisk version, då menar man ju ettor och nollor i ett system. Inte ett elektroniskt dokument egentligen, utan precis som du har istället för en bankbok så har du siffror på en hemsida.
Det vill säga nu, jag vet inte om du har jobbat med det här, men det är ju att man applicerar blockchain-teknologin på just bills of lading globalt. För att den teknologin levererar ju två saker då. Den levererar dels immutability, det vill säga det som en gång har matats in i en blockkedja kommer aldrig att kunna ändras på och kommer aldrig att kunna tas bort. Vilket gör att man, det är väldigt lätt att spåra vem som till exempel äger något just nu. Det är det den är bra för. Men sen är den också helt decentraliserad. Det vill säga man behöver inte komma överens om ett system där någon sitter i mitten och garanterar att ingenting har ändrats eller att alla uppgifter är sanna. Och det där har ju shippingindustrin verkligen fattat nu. Den teknologin har ju jättepotential.
Nej, men, och det är väl liksom vad som, det är det ena sidan av vad som krävs. Man behöver bra system, och jag tycker att de här så att säga systemen då där man, som det har varit tidigare, där du liksom går med och blir medlem, har ju den nackdelen att om du då säljer lasten till någon som inte är medlem i det här systemet, då ser man ju med en gång att det blir klurigt. Men jag tror att blockkedjeteknologin, som jag har lyssnat på folk som har pratat om det, och det låter fantastiskt och det är otroligt spännande, även om jag liksom inte riktigt, jag kan ju inte säga att jag riktigt förstår, jag är inte tekniker, men jag tror att det ger de tekniska förutsättningarna. Och sen måste man också i varje land bestämma sig för att man erkänner den här teknologin som liksom på samma villkor som papperskonsumenten. Och då, det är klart, då har du en hel radda länder där det handlar om en lagstiftning och att någon fattar att det här är viktigt för industrin. Eller som vi hade då, att Högsta domstolen sa att skuldebrevslagen går att tillämpa, och även om det man pratar om dokument så funkar det. Vi behöver inte ändra någon lag. Sen har du ju naturligtvis väldigt många länder som är involverade i internationell handel där det inte riktigt funkar så smidigt. Och där man kanske inte heller kan räkna med att alla har de teknologiska systemen än. Där är ju liksom ett hardcore papper med gärna sånt här heter det, vaxsigill och lite band. Mycket mer värdefullt. Så det är också en, vi behöver stater som erkänner det, men för att det helt ska kunna ersätta papperskonsumenter som liksom funkar i hela världen, så behövs det också viss utveckling, skulle jag gissa.
Och jag måste bara fråga då, när du säger att en stat måste erkänna någonting, räcker det inte med att parterna kommer överens om att så här ska vi umgås med varann, och det den här dokumentationen är tillräcklig för att vi ska säkerställa att rätt person hämtar rätt container när godset kommer fram. Vad är det som kräver att just nationerna måste godkänna det?
Om du använder det av vanliga fraktsedlar, då räcker det. Men ett konsument har ju också den funktionen att den ger dig skydd mot sådana som inte är, vi pratar om tredje män då, alltså sådana som inte är part i avtalet, till exempel vid en konkurs. Säg att antingen någon går i konkurs, det kan ju vara rederiet, och då är man ju intresserad, alltså utgångspunkten är i en konkurs är att allting som den som går i konkurs har hos sig är dens egendom, och det kan man sälja för att täcka skulderna i en konkurs. Men då ger konsumentet dig det skyddet att om du har konsumentet så spelar det ingen roll, då har du rätt att få ut godset. Det skyddar dig i liksom fler sammanhang än gentemot dina avtalsparter. Och det är ofta det som du är ute efter. Om en bank ska ta emot ett konsument som säkerhet för betalning av godset, så vill ju banken att vara säker på att det faktiskt ger dig den här, att det ger banken tryggheten i att det, som jag sa inledningsvis då, representerar godset, alltså att besittning av det här, att ha det här pappret eller den här elektroniska varianten hos dig är samma sak som att ha själva godset. Alltså du lämnar över ett papperskonsument till banken som säkerhet för lasten eller för betalningen, och då kan de göra anspråk på lasten bara för att de har konsumentet. Transportsedlar har ju inte riktigt den egenskapen att de ger dig det här extra skyddet. Och för att du ska få det extra skyddet så måste ju det papperskonsument ha det här extra skyddet, och då krävs det att staterna säger, ja men vi behandlar elektroniska konsument på samma sätt. Vi ger dem samma egenskaper juridiskt sett som ett papperskonsument. Och annars så funkar det ju bra med helt vanliga fraktsedlar, och det är ju inget större problem att ha elektroniskt från det perspektivet egentligen.
Nej, och jag antar, vi har landat inom shipping här, men jag antar att det blir oändligt mycket mer komplext om man sen tittar på intermodala transporter. Eller hur fungerar det där? Alltså, är regelverken harmoniserade mellan trafikslagen?
Nej, det är de inte. Nu börjar mitt hjärta banka lite extra här, för det här är mitt hjärteämne då, som jag skrev min avhandling om. Jag pratade om det innan, att du har ju på svenska så har vi vägtransportlagen för vägtransporter, och den bygger på det här internationella regelsystemet som heter CNR. Och så har vi ett annat system för sjötransporter, och det finns för tågtransporter och flygtransporter. Och då pratar vi om, då så att säga, alltså som transportör så har du ett ganska strikt ansvar så länge du har godset i din vård. Man pratar om att transportören är ansvarig om det inträffar en skada. Det som lastägaren behöver visa är att godset var i ett visst skick när man lämnade det till transportören och ett annat skick när man tog emot det. Sen kan transportören visa på lite olika omständigheter som gör att han eller hon inte är ansvarig för skadan. Det finns ansvarsundantag, och det är också väldigt speciellt inom transporträtten att även om du är ansvarig för en skada så är ju ersättningen du ska betala väldigt begränsad egentligen. Man pratar under vägtransportlagen så är det 150 kronor per kilo. Vilket ju kan göra att lastägaren liksom i realiteten får ut väldigt mycket mindre pengar än vad skadan har kostat. Men då har vi de här olika ansvarssystemen, och de är ju, är man inte i transportbranschen så tror jag att man tänker att de är ganska lika. De påminner om varandra, men de är ändå inte samma. Och det uppstår en del juridiska problem. Kan uppstå, de flesta multimodala transporter funkar ju alldeles utmärkt, men det blir vissa glapp mellan ansvarssystemen när transportörer av olika transportmedel tar över lasten. De funkar lite olika.
Om man nu skulle liksom försöka sätta in det här i vardagen hos ett speditionsföretag som jobbar med internationella transporter. Hur mycket av juridiken genomsyrar deras verksamhet? Och hur mycket flyter bara på? Förstår du? Alltså, hur mycket behöver man egentligen bry sig? Och hur mycket tar dokumenten som redan finns hand om?
Det finns ju genomtänkta system, och jag tycker att NSAB innehåller liksom bra regleringar av de här diskrepanserna som kan uppkomma. Och jag är helt övertygad om att man måste ju tänka på att vi jurister ser ju saker kommer till oss när det har blivit ett problem. Och därför så är det väldigt lätt, för oss är det väldigt lätt att tro att det är väldigt mycket som går fel. För det är bara det vi, liksom det är det vi ser. Men den allra största delen av transporterna sker ju utan att något gott skadas och utan att parterna blir ovänner med varandra och så. Men det är mycket som, alltså det är allt som transportörer gör styrs ju av juridiken. Så är det. Och har man inte våra lagar som styr deras ansvar, de är tvingande, precis som konsumentköplagen och så. Så att det ger ju ett skydd åt båda parter. Man behöver egentligen inte avtala så väldigt mycket, för det finns en lagreglering som är som motsvarar ungefär vad transportörerna förväntar sig, tror jag. För att det är snarare så att kanske transportköpare som inte är vana transportköpare blir väldigt förvånade när det inträffar en skada och transportören säger, ja visst, jag är ansvarig, men du får bara 150 kronor per kilo av det godset som... Och då kan du tänka dig, om det är en mobiltelefon som har skadats, då får du ju inte ens 150 kronor. Vad väger en iPhone?
Inte ett kilo.
så där kan det nog uppstå lite mer förvåning eller överraskningar för den ovana transportköparen. Och jag tror att för transportörer så handlar det om när någonting går fel, och det krävs ju ofta en ganska stor skada för att det ska vara värt och bråk. De flesta transportskador kommer man ju överens om, för det handlar om för lite pengar för att liksom gå till domstol och bråka om det. Och, ja, det handlar ju, ofta hamnar det ju på försäkringsbolagens bord och de gör upp med varandra. Men inträffar det tillräckligt stora skador så att det är värt och liksom gå till domstol med det, så kan du ju ändå... då försöker i en domstolsprocess så kommer ju båda sidan med de mest luriga argument de kan komma på. Och då är ett av de argumenten och någonting som jag har forskat om då, det handlar om att det här vägtransportregelsystemet, CMR, eller, och det skulle vara motsvarande då för vägtransportlagen, är överhuvudtaget inte tillämpligt om du har ingått ett multimodalt avtal. Utgångspunkten för reglerna är att de är tillämpliga på avtal om vägtransport. Och då finns det de som säger att ett avtal om en multimodal transport, det är ju inte ett avtal om vägtransport. Och då hamnar vi i ett slags vakuum där vi inte har den här tryggheten av de förutsägbara och tvingande reglerna som vi är vana vid. Och som sagt, NSAB fyller upp ganska bra där och ger ett bra skydd. Men då gäller det ju att man är en transportör på den... Alltså att du har kommit så långt i ditt juridiska tänk så att du i alla fall använder dig av NSAB och ser till att du... Det är ju inte bara, det är ju inte säkert det räcker att du på fakturan skriver att NSAB är tillämpligt. Fakturan kommer ju långt efter du har ingått avtalet.
Du säger att det finns ett vakuum mellan det som är lagstiftat och det som företagen då kommer överens om. Skulle du säga att det är där så att säga juridiken spelar huvudrollen då i internationella transporter till exempel?
Nej, men jag ska säga att juridikens huvudroll, det är ju att tillhandahålla det här väldigt förutsägbara ansvarssystemen som finns. Och läser man NSAB eller vägtransportlagen så speglar ju de här internationella reglerna. Det är ganska tydligt vad som gäller, och en transportör kan känna sig ganska trygg i att det gäller samma i alla länder. Så att juridikens huvuduppgift egentligen, det är ju att vara den här mjuka heltäckningsmattan som vi alla går runt på, men som vi inte tänker så himla mycket på. Men om vi ramlar så är det lite
jättebra uttryck, tycker jag. Ja, men juridiken som en heltäckningsmatta.
Ja. Nej, men så i en perfekt värld så tänker jag att man inte behöver stötta på juridiken så himla mycket. Däremot kanske i ett inledningsskede i sitt, när du så att säga bygger upp din verksamhet eller funderar på hur saker ska fungera, så ska du ju A, veta vad som gäller för ditt ansvar som transportör. Det gäller ju dels då för de transportuppdragen du åtar dig, och dels så att säga de här offentligrättsliga reglerna. De måste man ju sätta sig in i innan man ens utför sin första transport. Så det är ju en första, du ska se till att du har bra avtal, du använder dig av liksom en standardmall för vägfraktsedlar och konsument och sånt som du vet uppfylls. Att faktiskt är som, om vi går tillbaka till konsumenten vi pratade om, det gäller ju att de dokumenter du använder, att du vet att de är konsument. Alltså att de uppfyller de möjliga krav som finns. Det är ju så att säga en utgångspunkt. Och först så får man sätta sig in i vad som gäller, men sen förhoppningsvis så flyter ju livet på ganska oproblematiskt. Och sen kanske man stöter på juridiken då om det blir en stor olycka eller man får ett stort krav på sig. Och man börjar fundera över vad ens ansvar egentligen är. Speditör i juridisk bemärkelse är någon som åtar sig att boka transporter för någon annan. I många fall så är åtagandet från den som kallar sig en speditör faktiskt att utföra transporten. Och man bokar sedan transporterna i eget namn, och då är du i juridisk bemärkelse transportör.
Men det är väl jag ganska bekväm med, att man pratar roller. Det vill säga ett företag som kallar sig speditör är ibland rollen transportör, ibland har de rollen varuägare till och med, ibland har de rollen avsändare och ibland är de befraktare. Och det finns en massa olika sådana här olika.
Nej, men precis, så det handlar ju om vad du så att säga åtar dig att göra.
Något som jag är lite nyfiken på är ju, för vi ser enorm disruption av världens samtliga försörjningskedjor just nu på grund av coronaviruset. Vilka vad ska man säga, juridiska konsekvenser har du kunnat observera av det här? Har det dykt upp några speciella typer av tvister nu som har blivit väldigt, väldigt vanliga på grund av att, vad vet jag, gods står och stampar någonstans i en hamn och inte kommer vidare, och det har inte längre något värde på grund av att det kommer fram för sent och så vidare. Jag vet inte, jag kan tänka mig att det finns mängder med utmaningar i det läget vi befinner oss i just nu.
Alltså mycket för väldigt många nu. Det handlar ju om att komma ur avtal så smärtfritt som möjligt. Och vi ser ju liksom i hela samhället. Det som det handlar mest om på tv, det är ju anställningsavtal. Men i näringslivet så är det naturligtvis väldigt många åtaganden man har gjort som man inte längre kan uppfylla. Om du är så att säga säljare eller leverantör av någonting, så kan du plötsligt stå här nu i en situation där du inte kan leverera. För varorna har inte kommit i sin tur till dig. Då har man ju ofta, och våra svenska lagar innehåller ju bestämmelser om det, vad man på franska brukar kalla för force majeure. Det handlar ju om när den som ska leverera någonting av någon anledning som är utanför den partens kontroll och som man inte kan göra någonting åt, inte längre kan uppfylla sina avtalsåtaganden. Och det kan ju hända dels en säljare eller leverantör av varor, men det kan ju också hända en transportör, att du plötsligt har så många sjuka chaufförer så du inte längre kan uppfylla dina avtalsåtaganden. Men de har man ju kanske bokat långt framöver. En sjötransportör kan ju kanske inte leverera för du inte kan komma in i hamn. Och då har man ju de här skrivningarna, sådana här force majeure-klausuler har vi väl framförallt tänkt på i alla år. Och när man undervisar studenter så pratar man om oväder och krig känns ju otroligt långt tillbaka i tiden. Det är vi ju, tror vi ju inte längre kan hända oss. Utan det är stormar och snö och väder och sånt där som vi har tänkt oss som force majeure-händelser. Men Nu ser vi ju något helt nytt. Som faktiskt utgör någonting som säkert i många fall faller under de här force majeure-skrivningarna. För det är ju ingenting som någon av oss kan kontrollera på något sätt. Och vi har definitivt inte kunnat förutse det. Det har ju kommit väldigt plötsligt här. Och man kan nog inte liksom kräva att leverantörer och transportörer ska någonsin skulle kunna föreställa sig att något sånt här skulle kunna hända. Och då kan man komma ur eller i vart fall få skjuta på leveransen utan att det innebär ett kontraktsbrott. Det kan ju också vara så att den på andra sidan köparen inte längre vill ha varorna för att man inte får ha någon användning för dem eller andra beställningar man har gjort. Man kan ju tänka sig nu i en fotbollsarena som har beställt in kanske nytt gräs till planen. Och nu får man inte ha någon publik och man ska inte spela några matcher, så man har absolut ingen användning för det här man har beställt. Och då vill man från den sidan komma ur avtalet. Och då i en sån situation så får man ju fråga, det skiljer sig lite grann från att en leverantör faktiskt inte kan leverera för att sakerna inte har dykt upp. Den skiljer sig lite grann på det sättet att då är det ju bara en köpare som liksom inte längre har någon användning för sina grejer. Och då kan man ju fråga sig vem som ska stå risken för det. Den är ju kanske lite klurigare bedömning, men över hela spannet nu så ser vi parter som behöver komma ur olika avtal för att de blir antingen onödiga eller helt omöjliga att uppfylla.
Ja, jag anar en gigantisk boost för din bransch som konsekvens av coronaviruset. Våran bransch, alltså utbildning som jag jobbar i, är ju också en bransch som kommer att få ett enormt uppsving nu eftersom väldigt många kommer att bli av med sina jobb på grund av att serviceindustrin fullständigt dyker just nu. Det kommer att ta lång tid att återhämta sig. Och då får utbildningssektorn, alltid i de här situationerna, får utbildningssektorn stora uppdrag kring reskilling och att utbilda personer.
Det skulle ju vara den positiva sidan av det då, att folk får större kunskaper och en chans kanske att vidareutbilda sig som man inte har tagit sig råd att göra innan. Men visst är det så.
Ja, men så är det. Ja. 2008, jag har nämnt detta förut i podden. Många av personerna som jag har intervjuat, framförallt de som är entreprenörer idag och har byggt fantastiska tjänster och produkter, många av dem bytte bana på grund av den förra krisen, ekonomiska krisen 2008, och tvingades in i nya företag, nya settings, kanske börja öppna eget för att det var enda sättet att försörja sig. Och varje sån här kris leder ju till saker som i sin tur kan bli väldigt, väldigt bra i framtiden. Som nu inom akademin, vi har alltså på 10 dagar ställt om vår undervisning till att bli helt digital. Något som man hade räknat med kanske skulle ta 10 år tidigare. Det här är en otrolig omställning som görs. Och såklart, det kommer att komma ut en massa positiva effekter, även om det just nu är jobbigt.
Ja, och jag tror för vår del, vårt sätt att arbeta, särskilt som göteborgare, jag tror att bor man i Göteborg eller Malmö så är det väldigt stor skillnad mot om man bor i Stockholm, men vi flänger ju till Stockholm stup i kvarten kan jag tycka ibland, och för min del så hoppas jag att kan man liksom ersätta, det är klart att det är trevligt att komma upp och träffa folk emellanåt, men kan man ersätta en del av det med digitala möten, så är det ju kanske inte positivt för flygindustrin, men det är ju positivt på så många andra sätt. Man sparar tid, man sparar på miljön. Och jag tror att vi lär oss att en väl fungerande videokonferens är nästan lika trevligt som att ses. Du får i princip, ja, men du får kanske få 90% i alla fall under själva mötestiden, tycker jag, av samma känsla. Man pratar med varandra, man ser varandra. Och där tror jag för vår del att det kommer innebära mycket. Domstolarna har faktiskt sedan flera år varit jättebra på att ställa om till det här. Så att du kan, om jag ska vara med på, kanske inte en huvudförhandling, då vill man ju vara på plats. Men domstolarna har ju en massa andra möten, förberedande möten. Och då kan jag istället för att åka upp till Stockholms tingsrätt så går jag till tingsrätten här i Göteborg och så får jag ett rum och så har de kopplat upp mig på en videokonferens med Stockholms tingsrätt. Och så tycker jag att det skulle kunna fungera väldigt mycket mer. Jag vet inte om jag är med på att undervisningen... Jag kommer ihåg, min upplevelse av min egen utbildning var ju att föreläsningarna var så fantastiska. Det var så väldigt roligt och man kunde prata med sina lärare och man utmanade ju sådana som visste så otroligt mycket på ett annat sätt än vad man kanske gör som verksam jurist sen. Man kunde säga, man kunde utmana sina professorer och hur mycket man ville.
När vi transformerar vår utbildning nu, så nu gör vi det på väldigt, väldigt kort tid ska sägas. Då vi hade en veckas varsel, knappt, innan vi skulle helt plötsligt börja undervisa digitalt istället för i klassrum. Men vad vi gör är ju inte att bara kopiera föreläsningar och hålla dem i datorn istället, utan vad man gör i det ideala fallet så spelar man in själva kunskapsöverföringsmomentet eller där läraren agerar expert och berättar om någonting eller förklarar någonting på olika sätt. Man spelar in det som en film, studenterna tittar på den. Sen har man stora möten med studenterna digitalt där man just har de här diskussionerna och där interaktionen är viktigare än att någon står och pratar och de andra lyssnar. Så att man försöker frikoppla de där två olika momenten i utbildning, och det har ju visat sig vara väldigt framgångsrikt då. För då kan man aktivera studenterna. Vi har ju idag digitala verktyg som gör att vi kan gruppera studenterna i mindre grupper under en viss period. Så får de diskutera, skapa någonting eller komma fram till någonting, och sen kan man samla tillbaka samtliga och ha någon form av återkoppling där. Och här kan vi hantera hundratals studenter samtidigt på exakt samma sätt. Så att vi ser ju stora möjligheter med att göra på annorlunda sätt.
Ja, men precis. Och tar man tillvara på den här möjligheten att göra om och göra nytt och inte göra... Ja, men här kan vi ta liknelsen då med de här elektroniska konsumenten. Alltså vi pratar inte om pdf-kopior av pappersdokument, utan vi pratar om ett helt nytt sätt att definiera vad ett dokument är. Det är ettor och nollor. Om man då likadant här, att man försöker inte göra den real time. Ja, men man gör inte real time digital, utan man liksom tar chansen att få det till ett helt nytt arbetssätt och nya undervisningsmetoder. Så är det en fantastisk möjlighet.
Ja, jag har i över 10 års tid kritiserat, eller ännu längre, 20 års tid snart, kritiserat dokumentmetaforen. Att vi pratar om elektroniska fraktdokument som just dokument. Det vill säga att det finns någon form av pappersförlaga till det där. Nej, det är inte det längre, utan det handlar om digital fraktinformation. Och den kan man ha en viss kontroll över så att man vet att den är korrekt och att den innehåller rätt saker. Och man kan också kopiera den hur mycket som möjligt till de som behöver ha informationen, men det är inte ett dokument. Och så fort vi använder ordet dokument så tänker vi papperslapp. Vi som i alla fall är uppväxta med riktiga brev gör ju det.
Ja, precis. Vi pratar ju inte om elektroniska bankböcker.
Vi gör ju inte det.
Utan där har man ju använt helt andra. Så det är en jättebra poäng att vi låser oss i gamla synsätt om vi pratar om nya fenomen med gamla ord.
Om du tittar på ditt e-postprogram, för det första heter det e-post. För det andra så har du symboler som kuvert och gem. För att sätta fast ett attachment, papperskorg för att lägga saker i. Alla symboler pratar om samma metafor. Det är ett papper, det är ett brev, bara att brevet har blivit översatt till en dator och skickas. Men det är fortfarande ett brev med en avsändare och ett antal namngivna mottagare. Och det är ju inte, försök applicera samma metafor på Facebook. Och det går inte. För Facebook är en helt annan typ av kommunikation. Och det är det vi behöver göra, tror jag, vad det gäller fraktdokumentation. Att vi behöver prata om det som dokumentation, inte som dokument. Vi behöver prata om det som information och inte som fysiska manifestationer av papperslappar.
Däremot så har ju liksom juridiken den eftersläpningen. Dels kan man säga att det är en eftersläpning, men dels kan man också säga att varför stifta nya lagar bara för att man har nya begrepp om man kan få de gamla lagarna att täcka det nya fenomenet. Men då har du just det här att skuldebrevslagen som jag pratade om förut pratar om dokument och handlingar. Och då krävs det mellansteget att någon säger, som Högsta domstolen sa då, att ja, det här elektroniska systemet motsvarar en handling. Och den bryggan måste man ha för att rätt lagar, gamla lagar, ska kunna bli tillämpliga. Och det kan vi ju vilja av olika anledningar. Dels för att det är lagar som har fungerat länge och som är bra. Och dels för att alltså ska man vara krass, så är det så att för att få ny lagstiftning som kanske behövs inom en bransch, så måste det vara politiskt intressant. Väldigt många lagar som styr väldigt mycket inom vårt affärsliv börjar liksom närma sig 100 år gamla i vissa fall. Det finns nyare varianter och lagar som vi tycker är nya är fortfarande från tidigt 90-tal. Och det läggs liksom inte de resurserna på att stifta nya lagar. Och därför behöver vi så att säga både ha det nya begreppet, men också se till att det nya fenomenet täcks av det gamla begreppet för att vi ska kunna tillämpa de regelsystem som finns. Så att, för juridiken är det en liten motsättning där i. När jag var precis ny från utbildningen och var ute, så arbetade jag på en advokatbyrå där jag hade en kollega som var involverad i en utredning, en offentlig utredning, där man diskuterade inkomna handlingar hos myndigheter. Om e-post kunde anses vara inkomna handlingar. Här rör vi oss i liksom segmentet grundlagar, och de går man inte och stiftar om hur som helst. Så där finns det ju ett behov av att man säger att ja, men e-post, det här nya fenomenet, är ett brev, det är en handling. För att annars skulle du plötsligt hamna i en situation där det du skickar till myndigheterna inte var offentliga handlingar. Om man skulle så att säga komma vid sidan om det som vi tycker är en otroligt viktig del av vårt svenska samhälle, nämligen liksom transparens hos myndigheter och så. Så att vi behöver både och, vi behöver de nya fenomenen, men vi behöver också säga att de gamla termerna är samma sak.
Jag tycker det här är väldigt, väldigt spännande. Jag skulle vilja avsluta med att fråga dig, som jag alltid gör, om framtiden. Vart ser du att vi är på väg inom ditt fält? Jag tänker både kanske innehåll, det vill säga vad är man på väg att börja reglera eller avreglera eller ta bort eller lätta på bestämmelser, men också såklart hur man jobbar. Vi har ju pratat jättemycket om elektroniska fraktsedlar till exempel, eller CMR och så vidare. Men om du får titta lite framåt och använda din erfarenhet, vart är vi på väg?
Jag tror ju att vi som liksom yrkesgrupp, alltså vi är ett förändringsarbete som började på något sätt med databaserna. Vi har flyttat, vi går inte att leta rättsfall i gamla böcker längre, utan vi har stora databaser där vi kan söka. Och det var ju naturligtvis en väldigt stor förändring när den kom för kanske 20 år sedan. Och lite så fortsätter väl den banan med digitalisering. Hos oss pratas det ju mycket om AI. Vilka, jag är inte så insatt i det, men vilka arbetsuppgifter som liksom kan utföras av datorer och på vilket sätt vi kanske möjligen då kan få jobba med desto roligare och desto klurigare juridiska problem genom att låta datorer sköta så mycket sånt som är mer robotarbete, men som en AI-dator skulle kunna lära sig. Och vi måste hela tiden såklart anpassa oss till den förändring som sker i branschen. Och det är naturligtvis i viss mån, det är ju digitalisering, digitala dokument som vi pratar om. Jag kan själv fundera ibland över liksom transporterna som fenomen, och vi kanske är just nu på i en transport, liksom på en transporttopp. Vi kör grejer till höger och vänster över hela jorden. Vi skyfflar gods och passagerare. Och jag tror verkligen att det kommer att förändras. Jag tror att människors inställning till att nödvändigtvis få saker från andra sidan jorden till ett väldigt lågt pris, eller att själva förflytta sig till andra sidan jorden till så lite pengar som möjligt, kommer att förändras. Och jag tror att transporterna kommer att finnas kvar, men det kommer ske någon förändring. Det ser ju, som du var inne på, något väldigt drastiskt av det just nu. Och man kan ju fråga sig hur när allting går tillbaka till det normala, vad det normala kommer vara i procent av vad som sker inom transportbranschen nu. Det är ju stora förändringar också i vad. Och det är en väldigt spännande fråga egentligen, för att de som åtar sig att utföra transportörer, om de är transportörer eller speditörer, åtar ju sig en himla massa andra tjänster idag också som inte riktigt passar in i de ansvarssystem som finns. Och det finns nog transportörer som utsätts för en press från transportköparna att påta sig ett större ansvar än det som våra vanliga regelsystem som NSAB och vägtransportlagen ger. Och det är frågan om det ens är möjligt i ett juridiskt perspektiv. Och kanske att vi kan få se nya regler kring det. Jag vet inte, det kanske är bara en förhoppning, för återigen så är det, ja, men det är slagsmål om lagstiftarens uppmärksamhet. Det är många saker, det är många som vill ha förändring inom sina områden. Och det krävs en hel del lobbyverksamhet i en dålig klang, men man behöver nog pocka på uppmärksamhet för att få till en modernisering av lagar inom det området som man är intresserad av. Men det är ju också, alltså, juridiken är ju, men det är mycket en stabilitetsfaktor i samhället. Och det har ju förekommit kritik från lagrådet till exempel på senare tid mot lagstiftningsprodukter som man har tagit fram alldeles för fort. Vi har ett system som bygger på att det tar flera år att komma fram och ta fram nya lagar. De ska först, så att säga, det ska komma ett förslag och sen skickar man ut det här förslaget på remiss till olika intressenter i näringslivet och i samhället. Och sen ska regeringen titta på det. Och det tar tid. Men det garanterar också att det är ganska bra produkter som kommer ut. Och jag vill nog gärna se juridiken som ibland kan kritiseras för att hänga med dåligt. Som kanske en stabilitetsfaktor, som om den förändras för mycket för fort så blir det destabiliserat på något sätt. Vi kan vara lite eftersläntrande och så får så att säga verkligheten förändras och så hänger juridiken med långsamt. Jag tror att det finns en viss poäng i det.
Men det är ju så att man byter inte heltäckningsmatta varje dag. Så att om man ska fortsätta med din metafor så tycker jag den är ganska bra.
Den kanske är ganska mysig när den är lite luggsliten.
Ja, precis. Lite inbord och sådär. Så att man alla vet liksom hur den fungerar och allt sånt. Du, Paula, varmt tack för att du har utbildat mig och Logistikpoddens lyssnare i juridiken kopplat till transport. Otroligt kul.
Tack, det var väldigt roligt att vara med.
Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev, så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
Logistikpodden.